starkhets ande, led din jord, och låt ditt helga dyra ord i allas hjärtan skriva. Ur våra hjärtans mörka hus, din rena läras klara ljus, skall syndens moln fördriva. Med stöd och föd får en alla, värdes kalla från sin villa, dem sitt himla arv förspilla. Amen. Kristendomen och andra religioner. Vi skulle också kunna säga kristendomen och olika mänskliga livsåskådningar. Som vi redan hörde är det grundläggande att se skillnaden mellan kristendom och alla andra religioner eller mänskliga livsåskådningar. Det finns en fundamental skillnad, och det här föredraget ska försöka visa på var skillnaden går. Det är ju vanligt i vår tid att man försöker förena olika tänkesätt, olika livsåskådningar, förena kristendom och andra religioner. De är, menar man, i grunden likvärdiga. De är olika till sin uppbyggnad, men det är bara frågan om olika yttringar. I grunden är det samma fenomen. Vi säger att det är icke så. Det är tvärtom en himmelsvid skillnad mellan mänskliga livsåskådningar och den kristna tron, kristendomen. Hedningarna, de som icke är födda på nytt, de känner inte evangelium om Kristus. Bibeln säger vad i ingen människas hjärta har uppstigit. Det är det som är kristendom. Kristendom är okänt för den naturliga människan. Man kan inte tänka fram det. Man kan icke förstå det av sig själv. Däremot har en naturlig, oomvänd människa en viss kunskap om Guds lag. Bibeln säger, lagens verk är skrivna i deras hjärtan, Romarbrevet 2:15. Och det är det som är förklaringen till att alla mänskliga livsåskådningar, alla religioner har ett lagiskt drag, ett lagiskt element. Det går ut på att människan genom egna bemödanden, egna insatser och gärningar ska försöka att skapa harmoni, skapa lycka. Man kan uttrycka det, komma i harmoni med tillvarons innersta. Eller om man vill kalla tillvarons innersta för Gud, så säger man det gäller att blidka Gud eller gudomen, att göra honom nådigt stämd. Och det kan ske genom gudstjänster, eller genom offer, eller genom meditation, moraliska strävanden, eller fasta och askes. Det finns olika modeller. Men det går ut på att frälsa sig själv genom egna bemödanden, att komma i harmoni med Gud eller tillvarons innersta. Det är frågan om lagreligioner. Den kristna tron är raka motsatsen. Den är en nådesreligion. Där är grunden evangelium. Tron på det gudomliga budskapet att Gud genom Kristi ställföreträdande tillfyllestgörelse redan är försonad med alla människor. Då vi vet, säger Paulus och alla kristnas vägnar, att människan inte rättfärdig förklaras av lagens gärningar, utan genom tron på Jesus Kristus har också vi trott på Kristus Jesus, för att vi skulle förklaras rättfärdiga av tron på Kristus och inte av lagens gärningar. Ty intet kött skall av lagens gärningar förklaras rättfärdigt. Galaterbrevet 2:16. När det alltså också inom kristenheten finns samfund som menar, som vi hörde, att försoningen är en följd av ett samarbetsavtal mellan Gud och människan, då vittnar det om att mänskliga livsåskådningar eller hedniska religioners tänkesätt har trängt in i det kristna leden. Nu hinner vi inte på den här stunden att gå in på alla livsåskådningar som finns eller andra religioner, men vi ska peka på några för att ni själva ska få möjlighet att pröva det jag säger. Om det är så att alla religioner bygger på människans gärningar, att det är människan som genom sina insatser skapar lyckan, skapar harmoni, skapar frälsning. Det är vanligt i vår tid att försöka genom samtal, genom dialog, förstå varann bättre. Och det kan ha sitt värde att förstå det man talar om, känna till vad det är för läror som den eller den representerar. Men man menar ofta något mera med dialog. Man menar att man ska lära av varann. Att man genom dialogen ska påverka varann till ett rikare liv. Alla har lite grann av sanningen. Om vi tar vara på lite här och lite där så får vi mera av sanningen. Vi får sanningens fullhet. En sån uppfattning är enligt Bibeln grundfalsk. Eftersom lagreligioner inte kan hjälpa människan utan är falsk, så har den kristna religionen inte till uppgift att lyssna till den falska religionen och ta upp vissa sanningskorn, utan den har till uppgift att tränga bort alla andra religioner. Den till den kristna församlingen riktade missionsbefallningen, den är av allmän, universal natur. Gör alla folk till lärjungar. Alla folk. Det menar man i vår tid, det är osympatiskt. Det är imperialistiskt eller kolonialistiskt. Utan man ska respektera de andra folkens religioner och genom samtal söka komma till en kompromiss. Men så lär inte Bibeln. Den frånsäger alla religioner deras existensberättigande. Den enda religionen som äger existensberättigande, det är den kristna tron, den uppenbarade religionen. Alla andra religioner håller människan i mörker och i Satans våld. Kristendomen har därför till uppgift gentemot hedningarna att, för att citera skriften, öppna deras ögon så att de omvänder sig från mörkret till ljuset och från Satans makt till Gud, och det att de må genom tron på mig må mottaga syndernas förlåtelse och få sin lott bland dem som är helgade. Apostlagärningarna 26:18. Det är vad Jesus säger till Paulus på vägen till Damaskus. Nu ska vi försöka att visa på skiljelinjen i några punkter. Vi ska först se skillnaden när man talar om Guds gemenskap i kristendomen och i andra religioner. Och sedan, när man talar om religion som tillbedjan i kristendomen och i andra religioner. Och för det tredje, skillnaden ur psykologisk synvinkel. Först religion i betydelsen Guds gemenskap, gemenskap med Gud. Alla de som låter det bero på laggärningar, det är under förbannelse. Galaterbrevet 3:10. Därför, om vi söker en gemenskap med Gud utan Kristus, är vi utan hopp och utan Gud i världen. Efesierbrevet 2:12. När man söker försona Gud med hjälp av egna åtgärder, så har man ingen rätt Guds gemenskap, ingen rätt religion. Den Guds gemenskap man talar om är ingen Guds gemenskap. Ingen gemenskap med den enda sanne Guden. Utan Kristus, utan förtröstan på att Kristus redan fullkomligt har försonat oss med Gud, har vi ingen rätt Guds gemenskap. Alla offer från vår sida, alla åtgärder från vår sida att blidka Gud är enligt Bibeln offer åt onda andar. Det kan inte förbättra det personliga förhållandet till den enda sanne guden, det allra minsta. Nej, säger aposteln, det vill jag säga, att vad hedningarna offrar, det offrar de åt onda andar och icke åt Gud. Och jag vill inte att ni ska ha någon gemenskap med de onda andarna. Första Korinthierbrevet 10:20. Det som tror på Kristus däremot, det står i en rätt Guds gemenskap, i en gemenskap med den enda sanne guden. Deras förhållande till honom grundar sig uteslutande på Herrens verk, som vi nyss hörde, inte på vad som är i mitt hjärta, utan på vad som har skett utanför mig en gång för alla genom Kristi ställföreträdande till fyllestgörelse. Det grundar sig inte på mitt offer, på mina åtgärder. Det grundar sig uteslutande på Kristus. De kristna kan bekänna, då vi nu har blivit förklarade rättfärdiga av tro, har vi frid eller fred med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Och vi berömmer oss av hoppet om Guds härlighet. Vi berömmer oss också i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har fått försoningen. Romarbrevet 5, vers 1, vers 2, vers 11. Det går alltså, med tanke på Guds gemenskapen, en väsentlig gräns mellan å ena sidan kristendomen och å andra sidan alla andra religioner. Det andra, det var detta religion i betydelsen Guds tillbedjan. De kristna tillber Gud som den Gud som är nådig utan laggärningar för Kristi ställföreträdande till fyllestgörelses skull. Och det ger honom sin gudstjänst, inte som lösepenning för sina synder, utan som tackoffer för sin återlösning. Den som redan har ett rum genom Kristus. Paulus säger, det liv som jag nu lever i köttet, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig själv för mig. Galaterbrevet 3:20. En sådan gudstjänst, ett sådant liv behagar Gud. Men alla som inte är kristna, de menar med sin gudstjänst, i den mån de utövar någon, att Gud därigenom skall bli försonad, skall bli nådigt stämd emot dem. Och det är en fara när man blandar samman, som vi hörde, rättfärdiggörelse och helgelse. Att man tror att genom vår helgelse så blir Gud oss nådig. Det är tvärtom så att det drar med sig Guds förbannelse att försöka genom att bygga Guds förhållandet på de egna gärningarna. Ty alla det som låter det bero på laggärningar, det är under förbannelse. Galaterbrevet 3:10. De kristna förlitar sig på den trösten att vi har en blidkad Gud och evinnerligt liv för medlaren Jesu Kristi skull, som det står i Konkordieformens 7:e artikel. De som inte är kristna, de förlitar sig alltså på den trösten att de genom sin gudstjänst och sina gärningar kan blidka Gud och därigenom få evinnerligt liv. Det är frågan om lagreligion. Den kristna tron är en dårskap för världen. En dårskap för den naturliga människan. Det säger också skriften. Den naturliga människan kan icke fatta detta. Att Gud är nådig för Jesu Kristi skull. Det stämmer inte med hennes lagiska väsen. Utan utifrån den lagkunskap hon har, så kan hon endast fatta att harmoni och benådning och lycka och rätt gudstjänstgemenskap, det kan endast skapas genom hennes åtgärder, hennes verk. Därför förkastar hon Kristus. Därför är en korsfäst Kristus För judarna en stötesten, men för hedningarna en dårskap. Det är inte klokt. Det är vansinnigt. Det kan inte vara på detta vis. En naturlig människa tar inte emot vad som hör Guds ande till. Det är henne en dårskap. 1 Korintherbrevet 2:14. Så mottagandet av syndernas förlåtelse, det måste skapas i människan av Gud. Och budskapet om detta är levande och kraftigt, så att det kan omvända en människa. Så att det som först är en dårskap för henne, det blir hennes högsta goda och det enda sanna. Det tredje var detta. Vad är det för skillnad ur psykologisk synvinkel mellan kristendom och andra religioner? I andra religioner föreligger ett skuldmedvetande, ett dåligt samvete, fruktan för straff och därmed flykt undan den sanne guden. Det följer av den lagiska naturen hos den naturliga människan. Och man kämpar därför att med egna verk avvända straffet och försona Gud. Och om man inte kommer på någon åtgärd som man blir tillfreds med, så återstår endast dödsfruktan och hopplöshet. Vad tror ni det beror på att människor som inte frågar efter Bibeln eller efter Kristi försoning ändå gärna vill ha kyrkans medgivande att vissa lagbrott inte är synd? Jo, helt enkelt därför att det finns hos många kvar ett skuldmedvetande. Och om man bara kan få ett godkännande att homosexualitet till exempel inte är synd, så får man ett lugnare samvete. Den kristna religionen däremot, den ger ett lugnt samvete, ett gott samvete genom tron på den försoning som redan ägt rum genom Jesus Kristus. Vi har frid med Gud, heter det. Romarbrevet 5:1. Vi har evigt liv, vi har frid med Gud. Det blir inte en flykt undan Gud, utan en glad och innerlig gemenskap med Gud. Genom Kristus har vi tillträde till Gud, Romarbrevet 5:2. Inte fruktan för döden och hopplöshet, utan seger över döden. Redan seger över döden. Vi kan säga, du död, var är din seger? Döden har ingen seger. Den är borta. Du död, var är din udd? 1 Kor 15:55. Och Paulus kan säga, med tanke på detta, väl åstundar jag att bryta upp och vara hos Kristus, vilket ju vore mycket bättre. Filipperbrevet 1:23. Inte är han rädd att dö. Han har ett visst hopp om evigt liv. Vi berömmer oss av hoppet om Guds härlighet. Romarbrevet 5:2. Vad är nu förutsättningen för en sann tro, en sann religion? Förutsättningen är den heliga skrift, den kristna uppenbarelsen. En rätt religion kan inte skiljas från den bibliska uppenbarelsen. Den kan inte växa fram utan Guds uppenbarelse genom mänskliga åtgärder och mänskligt tänkande, mänsklig filosofi. Endast genom Guds ord, den heliga skrift, kan en människa lära känna den korsfäste Kristus och hans ställföreträdande till fyllestgörelse för alla människor. När den av synd nedtyngda människan får höra det glada budskapet om den räddning som redan har ägt rum genom Kristi verk, då är denna sanning så kraftig att den kan föda en människa på nytt och befria henne från syndens slaveri, från dödsfruktan och hopplöshet. Hon får ett levande hopp och en säker förvissning om evigt liv och salighet. Hennes visshet grundar sig ju inte på mänskliga spekulationer, inte på något ovisst, några ovissa bemödanden och åtgärder, eller ett helgelseverk i hennes hjärta, utan helt och hållet på vad Kristus har gjort. De icke-kristna religionerna däremot förslavar människorna i gärningarnas slaveri, i ovissheten om huruvida gärningarna räcker till för att hon ska få det eviga livet. Hon blir inte fri, inte friköpt, utan bunden till sig själv och sina egna strävanden. Den som inte förlitar sig på den gudomliga uppenbarelsen i den heliga skrift, vad som där uppenbaras som Kristi verk, är utelämnad. Utelämnad till egna tankar och strävanden. Och det är därför helt konsekvent, helt följdriktigt, att en liberal teologi, en skeptisk och avvisande hållning till den bibliska uppenbarelsen, drar med sig automatiskt en ny gärningsreligion, ett socialt evangelium, en kristendom som sysslar med moral och mänskliga gärningar och strävanden, frikopplat ifrån Kristi verk, Kristi försoning. Och så läggs grunden istället hos människan. Människan kommer i centrum istället för Kristus. Och det blir en namnkristendom som inte är sann kristendom. Det blir en kristendom som är främmande för Kristi ställföreträdande gottgörelse eller tillfyllestgörelse. Pröva själva. Hur är det idag inom kristenheten? Vilket utrymme har dessa två grundläggande ting? Ett, att uppenbarelsen är sann. Att utan den sanna tillförlitliga uppenbarelsen kan vi inte veta sanningen. Man alltså håller fast vid Guds ord som är tillförlitligt och fast vittnesbörd i allt vad skriften lär. För det andra, Kristi ställföreträdande tillfyllestgörelse. Vilken plats har det i vittnesbörd, i förkunnelse, i kristna radioprogram? Vad Kristus har gjort, Kristi ställföreträdande gottgörelse, och att skriften håller, att den är sann. Dessa båda grundpelare har stött som kull, rivits med av en liberal och skeptisk teologi. Och nu, mina vänner, om jag inte ska göra er alldeles besvikna, så måste jag ägna mig en stund åt villoläror. Egentligen skulle det inte förekomma i detta hus att vi presenterar falsk lära. Men ni måste få tillfälle att pröva vad jag har sagt. Är det så att mänskliga religioner eller tankesystem för det första grundar sig på mänskligt tänkande, har källan i mänskligt tänkande istället för i det uppenbarade Guds ord? För det andra, presenterar man lycka, harmoni, frälsning till följd av egna gärningar, eller är det till följd av Guds verk? Jag prövar själva. Hinner jag det, eller måste ni åka hem nu? En stund till. Islam är den religion som vi hör mycket om. Islam eller muhammedanismen. Jag ska försöka att vara kortfattad. Vad är islam? Det är inte en ny lära, utan det är en omformning av judendom och kristendom. Det finns ingen gud utom Allah, och Mohammed är hans sändebud. Det är den muhammedanska islamska trosbekännelsen. Vad är normen? Vad är källan? Vad är det som talar om vad som är sant? Det är vad Muhammed har tänkt fram och nedtecknat. Den slutliga och fullkomliga uppenbarelsen, den har kommit genom Muhammed som den sista av en lång rad av profeter som Allah sänt till människorna. Man godkänner också Abraham och Jesus och många andra, men vad de sa, det höll inte måttet hela vägen. Det måste kompletteras. Vi måste få den slutliga och sanna uppenbarelsen, och den kom genom Muhammed. Här ser ni det första. Vad är alltså källan? En människas tilläggsartiklar, uppenbarelse. Och vad är grunden för att få evigt liv? Ja, det är lagens verk. I islam krävs total underkastelse, ett helt överlämnande åt Allah. Du måste avgöra dig för Allah helt och fullt, och icke styckevis och dult. Den som syndat kan få förlåtelse. Men någon verklig visshet om förlåtelse kan man aldrig få. Muhammedanismen är här väldigt lik papismen. Man kan inte bli riktigt viss. Men om man kämpar så kan man ändå hoppas på att få vara med i lycksaligheten. Man får hoppas på att profeten själv, Muhammed, och änglarna genom sina förböner hjälper till där det kan fattas något. Islam har 5 grundpelare. De uttrycker samtliga krav, inte vad Gud har gjort, utan krav som ställs på den som bekänner sig till islam. Och de innefattar bland annat allmosegivande, fasta och vallfärd till Mekka. Allah bestämmer och skapar människans gärningar. Det är Allahs verk. Det är precis som vi hörde förut i Augustinus, att man räknar med ett verk i människans hjärta, visserligen med nådens hjälp. Också här, de gärningar som vi måste göra, de får vi hjälp med att göra genom att Allah skapar dem i oss. Människan har nu förmåga att ta vara på vad Gud skapar, vad Allah skapar. Människan har en fri vilja, har förmåga att tillägna sig det Allah skapar. Att göra dessa gärningar till sina egna, och i enlighet därmed så får hon straff eller lön i livet efter detta, beroende på hur mycket av det hon har tillägnat sig. Så finns det naturligtvis en rad olika riktningar inom islam, men samtliga grundar sig på människans bemödanden. Så går vi till någonting som är åtminstone känt i Uppsala, som heter Bahá'í-religionen. Jag vet inte om någon från Bahá'í är här idag. Ibland är någon här. Bahá'í-religionen är en synkretistisk rörelse som stammar från Persien, där den grundades på 1850-talet av en man som kallades Bahá'u'lláh. Guds glans betyder det. Bahá'í vill vara en universell, allomfattande, fredlig, pacifistisk, humanitär religion som bygger på allas brödraskap. Vi är alla bröder. Den har anhängare i Persien och Palestina. Högkvarteret är Israel i Haifa. Men det har många anhängare också i Europa, i Sverige och i USA. Denna religion bygger på synkretism. Att man tar vara på lite från alla religioner och polemiserar inte mot någon, utan tar vara på det så mycket man kan och därpå bygger sin frälsning. Zoroastrismen. Det är en stor religion. Den har fått sitt namn efter Zoroaster, bättre känd under namnet Zarathustra. Vem var denne Zarathustra? Han var en stor nyskapare inom persisk religion. Vi vet mycket lite om honom själv. Vi vet lite om tiden när han levde och platsen där han uppträdde. Men vi känner till det tankesystem, den religion, den livsåskådning som han skapade. Han måste ha levat någon gång mellan år 1000 och år 600 före Kristus. Genom rök av hampa och andra medel försatte han sig i extas. Och under denna extas så kunde han förnimma hur hans själ vandrade in i himmelen, företog en himmelsresa och då skådade gudomliga hemligheter. Vad är nu det för gudomliga hemligheter som härmed uppenbaras? Alltså en annan ny uppenbarelse vid sidan av skriften. Jo, det är detta att det gäller för människan att göra ett rätt val. Det är valtider. Det gäller att välja mellan det goda och det onda och att därvid ställa sig på det goda sidan. Väljer man rätt så får det goda konsekvenser för det kommande livet. Zoroastrismen har idag trängts tillbaka av islam, men det finns alltjämt cirka 100 000 zoroastriska bekännare kvar i östra Persien och nordvästra Indien. De kallas för perser och deras tro kallas för parsism. Zoroastrismens stora betydelse ligger inte i att de är så många, eller så få, bara 100 000, utan att Zoroasters eller Zarathustras tänkande har påverkat, influerat islam i mycket hög grad på iransk persisk botten. Så går vi till indiska religioner. Jag kan inte ta alla, för då kommer Ingvar Fuber aldrig hem till Göteborg. Det vimlar av religioner i Indien. De flesta indiska religioner har något sammanhang med den vediska litteraturen. Det är en gammal litteratur skriven på sanskrit. Den här litteratur redogör för just mänskliga filosofier om hur man ska komma i harmoni med urprincipen, med världsalltet. Det är en prästerlig litteratur. Den är författad under århundraden och bevarad av präster, av brahmaner. Och här figurerar det en mängd gudar. Och här figurerar alla möjliga läror. Här är den verkliga läropluralismen. Bara skapelseläror finns det i ett närmast oändligt antal. Och att de är inbördes oförenliga, det spelar ingen roll. Vad är nu grunden för frälsning i denna religion? Ja, det är människans gärningar. Och det yttrar sig bland annat i det offer som människan måste ge åt Gud. Det är alltid frågan om offer som människan ger, inte tackoffer. Och före offret så ska man fasta. Och den ordning man följer är mycket viktig. Riten är nödvändig för naturens, historiens och samfundslivets ordning. Genom offret bevektes gudarna att låta solen gå upp och regnet falla, säden gro och kreaturen förökas. Genom offret stärktes gudarnas vilja och människornas förmåga att skapa historia och genomföra sina offentliga och privata uppgifter. Gärningsläran yttrar sig också i karman. Vad menas med karman? Det kan ni fundera på i bilen hem. Det är sammanfattningsbetyget. Vad ska vi ge er för sammanfattningsbetyg på den här kursen? Att ni har varit snälla och rara och lyssnat uppmärksamt. Men karman, det är ett sammanfattningsbetyg av mycket större vikt än det betyg vi skulle kunna ge er härifrån. Ty på grundval av det sammanfattningsbetyget, på grundval av karman, avgörs det hur du ska bli med det här näst. Om du ska bli en ko eller en björk eller var du ska leva vidare. Har du fått ett bra sammanfattningsbetyg så får du en högre existens. Men har du fått ett sämre betyg, så är du längre ner i tillvarons kvarn. Det är frågan om återfödelse och återfödelse. Och det bestäms alltså efter dina gärningar. Ska jag också nämna jinismen, eftersom den är så lik så mycket som idag uppträder inom kristendomen. Det är, kan man säga, helgelsereligion. Det är när man har helt plockat bort rättfärdiggörelsen och satt helgelse i dess ställe. Nu gäller det att bli ren inne i själen och att genom åtgärder, genom att dyrka på rätt sätt i det praktfulla templen, rena sin själ. De som tillhör denna religion, det så kallade jainas, de kan bli mycket helgade, därför är många av dem munkar och nunnor. Men man kan också vara lekman inom denna religion. Men då måste man också vara moraliskt perfekt. Man får icke döda, och det innebär att man får icke till exempel döda en fluga. Man måste bära munskydd, för att annars kan ju en fluga flyga in i munnen. Och då har man icke blivit helgad tillräckligt om man dödar en fluga på det sättet. Man får icke tala osanning, icke taga något som man ej har fått, iaktta fullkomlig kyskhet, försaka all glädje över yttre ting. Sådant som tillhör den naturliga lagen, som också en oomvänd människa har en viss känsla för. Och det genetiska idealet är icke-våld. Vi hör idag mycket om icke-våldsprincip. Och när det är huvudmomentet, då tycker man ju att vad är det för skillnad mellan olika religioner och kristendomen. Ja, det är väl i grunden menar man ingen större skillnad, därför att kan vi uppnå icke-våld med hjälp av jainismen, så är det ju lika bra som om vi uppnår det med hjälp av kristendomen. Jainistiska ideal har fått en stor spridning i vår tid. Det har spritt sig in i hinduismen. Jainismen har 2 miljoner anhängare. De är något större än lutherska bekännelsekyrkan. Den nuvarande ledaren heter Tulsi. Han är född 1907. Han har givit upphov till en moralisk reformrörelse som erinrar mycket om MRA, moralisk upprustning. Hinduismen då. Ja, vi sa förut att Indien kryllar av religionsbildningar och gudar av det mest skilda slag. Alla möjliga läror, allt går bra, till och med kristendom kan få vara med där. Men man blir förskräckt när man ser hur oerhört många som är förvillade. Här rör det sig inte om 152 eller 2000 eller 7,5 miljoner. Här är det frågan om 350 miljoner hinduer, 450 000 buddhister just i Indien, 1,6 miljoner jainister, 6 miljoner sikher och en rad andra. Ja, vad ska jag säga om hinduismen här? Det är inte lätt att säga. Den är allting. Den är den verkligt toleranta, pluralistiska religionen. Den är vag och obestämd, mångsidig, allt för alla. Någon har sagt att det enda som förenar alla hinduer är åsikten att kon är helig och inte får dödas. Annars är olikheterna i religiöst, sociologiskt, moraliskt avseende så stora att det ofta fördunklar allt som är gemensamt. Inom hinduismen ryms det mest motsägande åskådningar, från förtunnad filosofisk spekulation till krass demontro, från avsky för allt kroppsligt till den grövsta sexualkult, från avgörande vikt vid budet att icke döda till frossande i blodiga offer, från tro på en enda gud till bruk av oändliga gudalistor. Hinduismen är något av det mest toleranta som finns, och det är inte underligt att den går framåt i vår tid. Den är en religion för vår tid, som vill, som har sagt, toleransen mot allt som en mycket hög princip. Jag ska sluta med att nämna några grundtankar hos hinduiska filosofer. Just därför att de är så lika det som biskopar och kyrkoherdar också för fram i vissa avseenden. Världen har alltid funnits. Gud är inbjudet som biskopen Robinson där. Gud är opersonlig. Att tro på en personlig Gud är en lägre gudsföreställning. Själen är det oföränderliga hos varelserna, en evig och oföränderlig storhet. Också djuren har själ, och själen uppfattas som det goda hos dem. Alla själar är emellertid bara reflexer av en enda själ, världssjälen, all enheten. Och målet för människans utveckling är att uppgå i all själen. Det onda i världen har sitt upphov i människan. Ingen annan än hon är orsak till allt ont. Och det beror på att hon själv har fullkomlig frihet och förmåga att själv gestalta sitt öde. Synd, det är bara okunnighet. Det gäller alltså att bli upplyst. Att avlägsna synden genom upplysning, få bort okunnigheten så att själavandringen stoppas. Lagen om orsak och verkan gäller här lika strängt som inom fysiken. Förr eller senare blir var och en dock fri från detta kretslopp och ingår i Gud. Ingen kan gå förlorad. Förr eller senare blir alla frälsta, för de flesta senare. Alla varelser ska till sist uppgå i det opersonliga, gudomliga. Men den okunnige har längre väg kvar. Frälsning är befrielse från okunnighet. Det gäller att bli fri från varje önskan. Ett fullkomligt fritt väsen kan inte ha någon önskan. Gud önskar ingenting, och vill vi bli som Gud så ska vi vara helt oberörda, inte önska någonting. Och ni känner igen detta ideal i vår tid med transcendental meditation. Man ska kunna sitta på Kungsgatan där, helt oberörd att det kör bilar och allt möjligt runt omkring. Då har man blivit mycket lik Gud. Man har befriat sig från det yttre. Ja, jag ser att jag hinner inte säga allt jag hade tänkt. Jag tänkte säga något om Buddha, men jag sa ju att det här var det sista, så jag vill låta Siddhartha Gautama vara. Men låt mig läsa en vers som framhåller hur det gäller för oss att kämpa för att komma bort ifrån längtan och livstörst och okunnighet och så gå upp i det stora intet, i tomheten, i nirvana. Jag läser ur en av Kuddhakanikayas 15 böcker som heter Dhammapada, steg i läran. Ansträng dig med din egen hjälp och pröva själv ditt eget jag. Med självkontroll och tankekraft du vinner lyckan, tickar munk. Ta det en gång till. Ansträng dig med din egen hjälp och pröva själv ditt eget jag. Med självkontroll och tankekraft du vinner lyckan, tiggar munk. Ja, det här låter ju förskräckligt. Men låt mig då säga att det finns buddhister nästan överallt. Det har bildats inte bara kyrkornas världsråd utan också buddhisternas världsgemenskap. Det finns buddhistiska världskongresser vartannat år. Det är inte bara miljoner, miljoner, miljoner buddhister i östra delen av världen. Det finns 8000 minst i Tyskland, 5000 minst i England. 100 buddhisttempel i USA. 500000 buddhistiska bekännare i Schweiz, Holland, Belgien och i Finland finns det livaktiga buddhistiska församlingar. Och även i Sverige finns det buddhister som låter tala om sig. Sammanfattning. Vi finner när det gäller ämnet kristendom och andra religioner att det går en skarp gräns. I andra religioner är grunden människan, människans tänkande, människans strävan. Det är människan som har uppenbarat och tänkt ut. Och det hon tänker ut, det blir i linje med det lagiska väsen som människan är. Det går ut på självfrälsning genom olika sätt. Den kristna tron, den kristna religionen är en nådesreligion. Där centrum är Jesus Kristus, hans ställföreträdande tillfyllesgörelse. Där är grunden inte vad du eller jag tänker utan vad Herren har gjort och uppenbarat. Vi har en sann och tillförlitlig uppenbarelse, en avslutad uppenbarelse i de heliga kanoniska skrifterna. Dem kan vi lita på. Och det som där uppenbaras är en dårskap för människan. Det är sådant som människor inte kan tänka ut, nämligen att Kristus har gjort allt väl och fullkomligt för oss. Att vi är förklarade rättfärdiga i Jesus Kristus. Det är Guds vishet som uppenbaras i den heliga skrift, icke-mänsklig vishet. Det är en vishet som ingen av denna tidsålders mäktiga har känt. Ty om de hade känt den så hade de inte korsfäst härlighetens herre. 1 Korinthierbrevet 2:6. Den kristna nådesreligionen är på inget vis en mänsklig uppfinning. Inte människogjord utan från Gud. Den har sin enda kunskapskälla i Guds ords uppenbarelse. Och det är den som vi ska bruka och ta vara på. Det är den uppenbarelsen vi har blickat in i och talat om under denna kurs. Och det är den uppenbarelsen som vi i Bibeln vill att ni ska hålla er till. Allt in till änden. Amen. Får vi sluta den här kursen med att sjunga en psalm. Och sedan så är ni fria att stanna kvar här och studera om ni vill. Eller att åka till Göteborg eller andra. platser. Jag vill tacka er för att ni har kommit och ni är välkomna tillbaka till flera kurser framöver. Och vi är tacksamma om ni tänker på oss och hjälper oss. Och de som vill ytterligare hjälpa och stödja oss också ekonomiskt får ett tillfälle när det går genom att lägga någon kollekt i famnen på SIV i Åkes hand. Så slutar vi denna kurs med att stå och sjunga Vår Gud är oss en väldig borg.